Ska du resa dig 5 minuter och lyfta din hjärtas tacksamhetsröst till Herren? Tack Jesus att du är konung idag. Tack att du är konung i vår värld. Tack Jesus att du är konung i våra liv. Tack Jesus att du är här för att möta med oss var och en. Tack Jesus att du är över alla andra namn. Tack Jesus att ingenting kan stå dig emot. Tack Jesus att du är den som ger oss hälsa och liv. Tack Jesus att du är den som sätter den bundne fri. Tack Jesus att du är den som leder oss på vägar som är rättfärdiga och sanna. Tack Jesus att du är den som hindrar oss att gå på fel vägar och leder oss in på det som är rätt. Tack Jesus att du har frälst oss för evigheten. Tack Jesus att du har räddat vår själ. Tack Jesus för frälsning. Tack att vi får löfte om att vi möter dig en dag, ansikte mot ansikte. Vi längtar till den dagen Jesus. Vi längtar Herre till den dagen då vi får äntligen möta dig. Tack för det. Tack att du också möter med oss här och nu. Tack att du har ett liv för oss här och nu i din absoluta närhet Gud. Tack för ett ord ifrån himmelen idag. Tack för ett ord av uppmuntran för den som behöver det. Tack för ett ord utav kunskap för den som behöver det. Ett ord av fostran och tillrättavisning Herre för den som behöver det. Tack Jesus att du är den som för oss och leder oss rätt Herre. Tack Jesus att du är den som omfamnar, omsluter, innesluter i din faders famn Gud. Tack att vi behöver ibland få krypa upp i pappa Guds knä. Och där får vi andas ut och få vila och trygghet hos dig. Tack Gud att allting finns hos dig som vi behöver. Tack att vi inte behöver söka någon annanstans. Amen. Amen. Jag skulle vilja tala till dig idag lite grann om ett liv tillsammans med Herren. Vi behöver leva våra liv tillsammans med Gud. Vi lever så mycket enskilt och för oss själva, för egna agendors skull. Och vi har egna mål och syften och att vi ska ha ett namn i oss själva. Men det finns ett namn som är över, som är större, som vill att vi når högre och längre och djupare. Det finns ett namn som är Jesus, som vill vara med oss från idag. Som jag vågar säga är ändetiden, slutet utav den här tidsålder, där vi snart går in i evigheten tillsammans med Fadern. Det är knepiga tider. Det är svårt att leva nu. Och där behöver vi förebilder. Jesus är en förebild, men det finns också andra förebilder i den här boken, Bibeln. Alldeles i mitten så finns en bok som heter Daniel. Den är ungefär i mitten, i alla fall i det exemplaret av bok som jag har. Jag har levt i Daniels bok under några månader. Mycket intressant på så många olika plan alltså. Det är en fantastisk livsberättelse om Daniel och hans vänner där och då. Det är också profetiskt in i deras tid där och då, i deras liksom ganska nära framtid vad som skulle hända. Men det är också en lärdom för oss här och nu, det liv som Daniel levde och hans vänner. Och det är också en profetisk bok om ändetiden där vi lever idag. Så läs gärna Daniel, lek 12 kapitel, det läser du snabbt. Och ska man hålla ordning på de här 4 olika perspektiven av livshändelse, berättelse, kanske av ett livsöde som kanske inte helt liknar vår, men vi kan lära av principer. Ska vi lära oss det så behöver vi läsa det några gånger. Vi är lite tröga, i alla fall jag, till att förstå och greppa. Så läs det åtminstone 4 då, förslagsvis. Berättelsen, ni kan den säkert väl alla. Det handlar om Israels folk som är fångna i Babylon. Det handlar om en kung som drömmer, och vem kan uttyda det? Det handlar om en Gud som vet allt. Det handlar om människor som förstår att det finns en Gud, men sen så blir man lite grann glömsk och lever sin egen väg i alla fall. Och det handlar om någon som står trofast kvar. Jag tror att vi har att lära utav Daniels liv att stå trofast kvar och alltid stå upp för Herren. Det står till och med i Daniel kapitel 9 och 10 att han var högt älskad. Han fick till och med änglabesök. Det där beskrivs bara egentligen om Johannes i första Johannes brev att han var älskad. Jag tänker också att det beskrivs om dig. För så mycket älskade Gud världen att han dog för dig. Så där kan vi koppla upp till Daniel. Han fick den direkta hälsningen. Du är stort älskad. Tack vare vad Jesus har gjort för oss var och en, så kan vi leva tillsammans med Gud. Och det är det som vi lever för och som vi brinner för. Vi som kallar oss för kristna och lever ett liv tillsammans med Jesus. Vi brinner för det. Vi brinner inte för att bara få belöning här och nu. Det kan vara ett motiv annars att man vill ha kortsiktig belöning. Att man söker liksom, ja, jag vill ha lön för min möda. Jag vill ha uppmuntran. Jag vill ha bekräftelse. Jag behöver lön i form av helande kanske. Jag behöver detta och detta och detta. Det Daniels liv lär oss är att han hade sin skatt hos sin fader. I första Johannes kapitel 1 och 5 kan vi läsa så här. Första Johannes. Detta är det budskap som vi har hört ifrån honom och förkunna för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans sons blod renar oss ifrån all synd. Och om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss från våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Jag åker jättemycket bil och då är det så härligt att lyssna på ljudbibeln.se eller kom tror jag det är. Levande Bibeln inläst. Och då har jag de sista 2 veckorna läst första, andra, tredje, fjärde och femte Mosebok. Man blir så på strålande humör, förstår ni, när man läser mycket eller tar del av Guds ord. Ett tips som kanske lyssnar mycket. Det finns bra källor att lyssna på Bibeln också. Varför tar jag upp Mosebok? Och det är för att den röda tråden liksom i Moseböckerna är samma som i Daniels liv, som vi snart ska gå in djupare på. Guds önskan kan inte bara vara tillsammans med mig. Hur Gud liksom bara kom. Bara sitt hos mig. Var i min närhet. Jag har ju gjort allting för er. Om ni bara ville spendera lite tid inför mitt ansikte. Bara offra lite tacksamhet. Lyfta din röst. Sjung till min ära. Tacka mig som Daniel gjorde. Böj dina knän inför honom. En sån oerhörd lärdom. Där Guds vilja liksom är att du, precis du, ska bara vara i hans omedelbara närhet. Och det finns en som har gjort det möjligt. Hans namn är Jesus. Han bara vill dra dig till sig hela tiden. Låt oss motiveras istället utav att dra oss nära Jesus. Vi kan leva en stund på att vi kan prioritera att gå i kyrkan för att det ger mig en viss favör. Jag kan drivas av att få Guds välsignelse kanske. Jag kanske kan drivas av eller motiveras i mitt kristenliv att jag är rädd för att hamna i helvetet. Det kan också vara någonting som motiverar mig och driver mig ett tag. Men jag tror att det där långsamt fejdar ut. Relationen med skapar en konungas konung. Det är oerhört viktigt. För att vara i Guds absoluta närhet, det finns inget ljuvligare än när du böjer dina knän och du ropar till himmelens kung. Du och Gud, där möter han dig. Där möter han dina behov. Där lyfter han dig upp. Där leder han dig på rätta vägar. Där förlåter han din synd. Där renar han dig från all orättfärdighet. Hur var det då i Daniels liv? Daniel på kapitel 2, det talar om kungen Nebukadnessar som hade fångat Daniel och hans vänner. De var ju judiska män. De ville ta Gud ut ur de här killarna. De skulle lära dem att den här guden som ni tillber och lever efter, det är ingen gud att bry sig om. Känns det bekant? Det är ungefär vad vårt samhälle idag går ut på. Den här guden som ni tillber finns ju inte. Den här guden som ni tillber och lever efter, det är väl inget att ha. Ungefär den situationen var det för Daniel och hans vänner. Man försökte att trycka i dem kunskap, mata dem med information om deras egna gudar som var bara människogjorda och påhittade. Man försökte lära dem en kultur och stoppa i dem kost och allt möjligt som inte hade med den enda sanna levande guden att göra. Känns i alla fall bekant för mig när man beskriver vår situation. Jesus Kristus är alltid svaret på allt det där. Jesus, han är svaret för allt det där. Det finns bara en Gud som lever. Det finns bara en. Hans namn är Jesus, som har gjort det möjligt för dig och mig att komma till Fadern. Jesus är alltid svaret. Vi kan stå inför situationer som Daniel gjorde. Okej, Nebukadnessar hade drömt. De hade försökt att få Gud ut ur grabbarna. Han hade samlat ihop sina spåmän. Han vägrade att berätta vad drömmen handlade om. För han tyckte att om ni är riktiga spåmän, då kan ni tala om det. Det där får Daniel veta. För de hade nämligen tänkt att döda alla de här gänget. För ingen kunde ju veta vad karen hade drömt på natten. Ingen människa kan ju veta det. Alla skulle dödas som var siar och spåmän. Det där fick Daniel veta. Vad gör han då? Han går till sina vänner och säger: nu, kära bönegrupp, nu ska vi ropa till Herren. För nu har vi ett konkret bönämne. Nu är det mod på gång. Och himmelens Gud kan läka det där och ändra på den situationen. Nu är det bara Herren som kan hjälpa till. Känns det bekant? Nu är det bara Herren som kan hjälpa till. Vad gör de då? De böjer sina knän. Daniel och sina vänner. Där har du också betydelsen av bönegrupp. Se till att du är med i en grupp och ber. Ropa till Herren i gemensam bön. Det finns kraft i det. Gud uppenbarar för Daniel under natten vad Nebukadnessar hade drömt. Det är bara Gud som kan göra sånt. Daniel går till kungen och säger: vänta lite nu, döda ingen här. Det finns en Gud i himmelen. Jag ska berätta. Ta det bara lugnt. Allt kommer gå bra. Han berättar drömmen. Vad händer? Kungen fattar. Okej, det finns visst en Gud i himmelen. Det finns en Gud i himlen. Ingen människa kan veta vad en annan människa har drömt. Men Gud kan. Då fick Nebukadnessar erfara ifrån vers 46 och framåt Och vad han gör är att han böjer sig ner inför Daniel, upphöjer honom. Han sätter honom och hans tre vänner som han kallat för Sadrak, Mesek och Abednego. Och de får provinser att ta hand om. De får stora ansvarsområden och Daniel stannade själv kvar i hovet. Att du lever tillsammans med Herren, det kan innebära stora välsignelser, men det är aldrig det som är motivet eller drivkraften, eller hur? Det kan innebära att du blir satt i situationer och positioner därför att Herren behöver ha dig i vissa situationer. Men vi söker inte välsignelsen, vi söker att umgås med honom. Det är en oerhörd skillnad att söka och prioritera favör och välsignelse. Daniel och hans vänner gjorde inte det. De sökte Guds vilja. De sökte den Gud som är allsmäktig. De sökte den Gud som kan ändra på mörker till ljus. De sökte den Gud som kunde berätta vad kungen hade drömt för att rädda människor från död och undergång. Det jordiska belöningen är alltså inte vårt mål. Det är inte vårt syfte. Vi kan få det absolut, och det är gott och väl, och det kan vi vara tacksamma för när vi får belöning. Men vi samlar våran skatt i himlen där ingen kan ta den ifrån oss. Vad har Gud för förväntan på oss? Det kan man fundera på. Läser man Moseböckerna så är det alldeles tydligt: kom bara in i min närhet. Läser man Daniel så förstår man att han levde ett liv i Guds närhet. Läser vi evangelierna och framåt så förstår vi att Jesus hela gärning handlade om att vända om. Kom in i Guds närhet, lev tillsammans med mig. Ta rygg på mig, lev som jag gjorde. Det betyder omvändelse till honom. Hela det här året 2020 har vi predikat omvändelse. Omvändelse från synd, omvändelse från våra egna vägar, omvändelse till honom. Också här kan vi se att det är nyckeln. Titta gärna i Apostlagärningarna 2. Apostlagärningarna 2 från vers 37. När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Vad behöver vi idag då? Vi behöver omvändelse till Herren. Vi behöver dop i vatten till Kristus. Och vi behöver den helige ande. Det behöver vi var och en för att leva nära Herren. Bibeln är tydlig på att de här tre hänger ihop och de ska ske samtidigt. Liksom. Kom igen, omvänd dig, döp dig i vatten och bekänn Herren och ta emot den helige ande. Vår lojalitet, lik Daniel. Jag går inte så djupt in på berättelsen för jag tror att ni kan den. Det viktiga är att vi förstår principen av den stora bilden av händelsen. Lojaliteten ligger inte till den här världen, utan till konungars konung. Det lär Daniel oss. Han är ett lysande exempel på detta. Vad var det som gjorde förutsättningen då? Är det vi kan läsa i kapitel 2 av Daniel. Att han fattade vad som håller på att hända. Och han tog rätt åtgärd till det. Nämligen kalla samman bönegruppen. Ropa till Herren och Herren svarade. Jag tror att det finns en nyckel till varför det gick så där. Då har vi kapitel 1 som var innan. Där kan vi förstå av texten att folket i Babel, de ville få Gud ut ur de här människorna. De ville servera dem mat som stred emot det som Gud hade sagt. Men Daniel, det bara stretar i hjärtat. Det kan det göra på oss ibland när vi känner att det är inte riktigt frid. Liksom. Det här vi upplever, det rimmar inte riktigt med vad Gud önskar för oss. Det här rimmar inte med vad Guds ord säger. Då kan det känns inte gott. Liksom. Det är ingen frid över det hela. Så där tror jag det stretade liksom i Daniel, och han gick till sina vänner. Det är inget bra det här. Liksom. Vi måste ropa till Herren nu. Vi kan inte äta de där fläskkotletterna. Liksom. Det är inte för oss. De bad. Och 1:9. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos den första hovmarskalken. Tänk dig vet att Gud kan se till att vi finner nåd hos en annan människa som är av en totalt annan uppfattning. Det är rätt intressant va? Gud lät dem finna nåd, så de behövde inte äta och ta del av det där som kungen tvingade på dem. De fick sin kost istället. Vad har vi för kost i det här samhället då? Som inte är bra för oss. Det finns ju all möjlig smörja när det kommer till religion till exempel. Det finns ju all möjlig smörja när det handlar om hur vi ska leva våra liv. Det finns ju alla möjliga villfarelser som säger att du är inte vacker nog, du är inte häftig nog, du är inte rik nog. Du har inte nog fint hem och allt det där tramset. Där folk mår dåligt för att man har ätit maten utav det som är synd. Det som kanske för stunden känns gott. För stunden känns uppmuntrande och som är okej i samhällsbyggnaden som vi har. Men i det längre loppet drar oss bort ifrån Herren, hans väg, hans önskan, hans frid, hans glädje. Jag tror att det där är nyckeln för oss att vi lever ju i den här världen absolut, men att inte för och av den, utan vi lever för evigheten. Vi lever här och nu för att vara redo att spendera en evighet tillsammans med Fadern. Och då innebär ju det att vi är redo för det livet, att vi kan inte applicera yoga i våra församlingar. Vi kan inte hålla på med New Age i våra församlingar. Vi kan inte dra in österländsk religion. Vi kan inte säga, jag läste en artikel i veckan, påven lär ha uttalat sig 2015 var det, så den var lite äldre, men ändå oerhört märklig. Du behöver inte vara frälst för att komma till himlen, var hans uttalande. Det är oerhört va? Det är fullständigt lurendrejeri. Man behöver inte äta den godisbiten som känns väldigt gott för stunden att stoppa i sig, att det kommer gå bra för alla. Du behöver inte frälsning. För det är ju inte sant. Det finns bara en väg till Fadern, och det är att erkänna Jesus som din frälsare och Herre. Det finns massa sådana här liksom av ett smörgåsbord av godsaker att stoppa i sig som ja, men för stunden känns väldigt bra. Och det är, här har du ett smörgåsbord som är bra för dig. Här har du ett smörgåsbord av information som leder dig rätt, som vill dig väl på riktigt, som fostrar oss ibland. Det kan svida och göra lite illa när man måste styra om sitt liv. Det har jag absolut fått erfara, det kanske du också har. Men vad gott det gör när man får vara på rätt väg. Rätt kurs. Johannes kapitel 4. Från vers 32. Johannes evangelium. Johannes 4:32. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: det är väl ingen som har kommit med mat i honom. Och Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte 4 månader till och sedan kommer skörden, men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått ut i deras arbete. Jesus beskriver att han behövde ingen mat för han hade redan ätit. Han hade mat som de inte kände till. Vad var maten för Jesus? Att umgås med Herren. Hans mat var att umgås med Herren och göra Herrens vilja. Precis på samma sätt tror jag det var för Daniel och hans vänner. De åt sina grönsaker, absolut. De drack sitt vatten, absolut. Men deras mat för deras själ var att böja sina knän, umgås med Herren varje dag. Och där var det ett bönemöte, vet ni, där Gud svarade på bön och hjälpte dem ifrån all möjlig elände. Läs gärna Daniels boken får du se, det är en dramatisk berättelse. Med livet som insats stå upp för Herren. Vi behöver inte ha livet som insats idag, men det är ändå bara Herren som kan rädda oss. Det är ändå bara Gud som kan frälsa oss för evigheten. Det är bara Gud som kan rädda den här världen från den situation som den står i. Det är knepigt läge. Men det är bara Gud som kan vända det till seger, till frälsning, till liv igen. Det är bara honom vi har att hoppas på. Gud är trofast genom alla tider. Det är det som är så intressant med Daniels boken. Hur det var en berättelse där och då, men livet får vara en förebild för mig och dig att vi sätter honom först. Och när vi gör det så svarar han på din och min bön om hjälp och räddning för vårt land. Det är också det vi har bett om mycket utifrån andra krönikeboken. Om vi sätter åt sidan, ödmjukar oss inför att han är Gud, då kommer läkedomen. Det är det vi längtar och hoppas efter. Vi längtar efter skarorna som kommer i omvändelse. Vi längtar efter då det blir lätt att bli helad och ren i Jesu kraft. Att Gud älskar dig så oerhört att han sände Jesus för din skull, för din räddning. Att du skulle vara ett heligt och rent tempel. Att du skulle vara tempel för den helige ande. Guds ande alltså. Guds helige ande. Där skulle du vara tempel där du går fram. Ett vittne lik Daniel. Det finns en Gud som kan ändra på allt det här. Det finns en Gud som kan frälsa dig för evigheten. Och hjälparen, han är med dig varje dag om du vill. Johannes 14:26 säger: men hjälparen, den heliga anden som fadern har sänt i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Apostlagärningarna 4 säger, Apostlagärningarna 4:13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket, då blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Kanske är det så att vi är lite blyga. Kanske är det så att vi har svårt för att tala precis som Mose hade. Kanske är det så att vi lever i en situation där det inte är så enkelt och inte så lätt. Desto viktigare då att vi lever tillsammans med Herren. Där vi kan vara ett tempel för den helige ande. För då tror jag att precis som lärjungarna liksom. De var ju ett gäng fegisar. Tills den helige ande fick tag på dem. De vågade ju inte riktigt. Jag kan också vara en fegis ibland. Kanske känner du igen dig i den bilden. Jag vet inte, du är säkert modigare än mig. Men det kan vara så att vi kan känna oss lite fega och lite så här. Hur ska det gå nu liksom? Men det finns ett härligt självförtroende i när vi har den helige ande i oss. För vi är barn till konungars konung, va? Han som har skapat er. Det är han som är hjälparens ande, va? Vad är det då för larv att det kan komma hinder för det? När det är Gud som har sagt att jag är med er. För större är han som bor i dig än han som är i världen, va? Det är härligt att veta. Apostlagärningarna var ju väl i. Då kan vi bläddra fram lite grann till kapitel 9 och 31. Apostlagärningarna 9 och 31. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Tänk om det skulle bli sant ännu en gång. Att församlingen hade lugn och ro. Den helige ande fick göra vad han ville. Människor fick komma och möta Herren. Det är vad vi önskar. Du som tittar på det, du är välkommen till församlingen för att möta Herren. Det finns en enda sann, levande frälsare, Gud och Fader. Som ingenting hellre vill än att möta dig. Och att du ska ha lugn och ro i ditt hjärta. Vi får inte fullständig lugn och ro förrän Jesus med sitt blod har fått tvätta dig fullkomligt ren på insidan. Det kan se snyggt och prydligt ut på utsidan. Men där inne är det inte lugn och ro förrän Guds helige ande får flytta in. Du får vara helt frälst och fri, ren i Jesu blod. Det är vad vi önskar för er alla. Första Petrusbrevet, kapitel 1. Första Petrus. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbara sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Vad kan vi lära då av Daniel och hans vänner? De ville leva ett heligt liv. Ett liv tillsammans med Gud. Där relationen till Fadern, till Gud, var så oerhört viktig. Så man hade liksom ingen lust att synda. Det där lockade inte ens lite. Har du en intim och nära relation med någon, då gör du ingenting som skadar den relationen om den är viktig för dig. Det går ju inte. Man kan ju inte göra någonting mot den relationen som går stör. När du har en relation som är viktig. Precis så var det. Precis så tänker jag att det betyder här i första Petrusbrevet 1. När det står att vi ska vara heliga som han var helig. Hur ska jag kunna böja mina knän? Ropa till Herren. Känna närheten till den helige ande. Var ett rent och heligt tempel inför den enda sanna levande guden. Om jag fortsätter att leva i smuts och synd. Det går ju inte. Vi behöver göra upp med allt det där. Och leva ett heligt liv. I det så tror jag att Gud är att svara på din bön. Lyfter dig upp nära sig. Det kan vi lära av den här berättelsen. Ett liv i helighet. Vi kan också lära oss av det som händer lite längre fram. När Nebukadnessar igen blir stolt och han går på sin tempelgård. Och han är så oerhört kaxig över allting som han har byggt och gjort. Och det är så fantastiskt fint i Babylon. Det är oerhört mäktigt och pampigt alltihopa. Titta vad jag har byggt. Stoltheten kommer in. Idag kallar vi det för pride. Också lite bekant. Hur stolthet kommer in. Då drömmer han igen. Då får han en ny dröm. Och då finns det bara en kille i riket som kan tyda den drömmen. Vad gör Gud då? Han blir ju tvungen att ödmjuka den här kungen. En gång så hade han fattat i den första drömmen. Okej, det finns nog en Gud. Och jag kommer att välsigna Daniel för att han känner den här guden. Det är nog bra för mig att jag bekänner att det finns en Gud. För det verkar ju ändå vara så. Sen går det en tid. Och Nebukadnessar glömmer bort. Och det är ändå han som är störst, bäst och vackrast. Ja, det är ju han som har gjort allting som är bra. Men då tänker Gud, här behövs en gnutta ödmjukhet. Han drömmer, Daniel uttyder drömmen. Och den handlar om att du kommer bli fråntagen din tron. Du ska ut och äta gräs. Han fick leva ett liv av en ko kan man säga. Ute på grönbete, va? Det kan man. Kan du se det framför dig? En människa äta gräs i flera års tid. Och det är också lite intressant. För Nebukadnessar skriver själv i Daniels boken med sina egna ord. Om den här upplevelsen. Hur han liksom blir ödmjukad. Och han på riktigt. När han igen så småningom, vilket han också fick löfte om i sin dröm, får sina sinnesfulla bruk tillbaka. Han får också sin tron tillbaka. Men vad hade hänt då? Han hade ödmjukat sig. Det finns faktiskt en Gud. Det finns bara en Gud, va? Det finns bara en Gud som lever och som är rättfärdig. Och som kan hjälpa människorna. Som är värd att tillbe, som är värd att tillhöra. Det måste ju vara det mest hemska som finns. Att veta om att det finns en Gud men leva som om han inte fanns. Det var vad kungen gjorde. Han visste att det fanns en Gud men han levde som om han inte fanns. Oerhört spännande hur Gud ändå är nådig och god med honom och trycker ner han i gräset lite grann. Ödmjukar honom lite men sen lyfter honom upp igen. Ja, ibland så känner vi det där själva kanske att nu har det varit lite motigt. Kanske behöver vi den där gnuttan ödmjukhet också. Vad kan vi lära oss då av Daniels liv? Några punkter har jag listat. Du som har lyssnat i det här har säkert tänkt en massa. Vi behöver leva ett liv i helighet. Där vi lever rent inför Herren. Vi behöver leva i men inte av den här världen. Vi lever ju här och nu bevisligen. Vi är ju i rummet här alla. Vi lever här på höglandet eller var du lever någonstans i Sverige förmodligen. Men vi behöver inte leva för och av. Vi behöver inte leva för den här världens upphöjelse. Vi behöver inte leva för den här världens välsignelse och materiell status och samhällsbekräftelse. Vi kan också lära oss att vad en andra säger så är det vad Gud säger som räknas. Det är oerhört intressant för vi har så mycket människor som säger så oerhört mycket saker. Men det är vad Gud har sagt i sitt ord i den här boken. Det är det som är det verkligt intressanta. Och det är sant än idag. Det är ingen som har ändrat på det. Hans ord är evigt. Det står evigt fast och kvar. Vi kan också lära oss att för den som älskar Herren sin Gud så samverkar allting till det bästa. För den som älskar Herren Daniel hade det om sig. Ängeln sa, du är också högt älskad av Gud tillbaka. Och Daniel, han måste ju bara ha brunnit i iver för att han älskade sin Gud. Varför skulle han annars så fort det var knepigt böja sina knän och umgås med Herren, räkna med Herren att där kommer hjälpen. Det finns ingen annan hjälp för mig att få än av Gud. Daniels liv lär att Gud är trofast och lämnar heller aldrig den som älskar honom. Vi kan ha svårt att vara trofasta, men det finns en som är trofast emot dig. Läser du de här 12 kapitlen så förstår du att Daniel själv, han gjorde inte mycket väsen av sig. Han var inte den som stod på torget och skrek och ropade. Han hade säkert kunnat göra det. Han fick också en position i samhället. Han hade en position där han säkert var ganska igenkänd. Men han tycks leva ett ganska lugnt och stilla liv. Han förde inte mycket väsen för sig. Men alltid stod han upp för Herren. Det fanns aldrig något tillstymmelse till att han skulle vika ner sig för vad han hade lärt sig om fadern. Daniels liv lär oss också, eller kanske snarare kung Nebukadnessars liv lär oss, att den som förkastar Herren blir själv förkastad. Lite senare står det ju om den brinnande ugnen. De blir kastade i den, och Daniel själv, han blir kastad i en lejongrop. Men de förkastade inte Gud, och då blev de också räddade. Idag det kan brinna, det kan brännas i våra liv. Men Gud är den som räddar oss ur de där lågorna. Vi är inte ämnade för helvetets brinnande eld här. Vi är inte ämnade för de lågorna. Det är bara Jesus som kan rädda oss ur det. Det lär oss också livet om boken om Daniel. Jag önskar att du har fått en motivation till att fortsätta att be. Det är spännande att leva med Jesus. Där händer det så mycket härligt hela tiden, va? Människor blir fria ifrån det som tynger. Lycklig på riktigt, va? Att det känns ledigt och lätt på insidan. Det är inte röda mattan för oss varje dag. Allting är inte enkelt och lätt. Det är det inte för mig. Men genom allt det där, då är det ju Gud som är med. Det är ju det som vi önskar för folk här på höglandet och i Sverige. Vi måste ju leva våra liv så att Gud kan vara med. Vi kan ju inte leva så att Gud är emot. Det är ju jättejobbigt att fightas emot Gud. Det låter ju mycket smartare att leva tillsammans med Herren. Vi ska be tillsammans. Ropa till honom. Vi sjunger säkert någon lovsång också. Vill du ha förbön så ska du absolut få det. Vi behöver som enskilda samla våra vänner i våra hem. Vi behöver sätta oss på kvällen kanske, eller på morgonen med våra familjemedlemmar. Vi behöver öppna vår bibel och läsa den tillsammans. Hemma hos oss har vi en tradition att vi läser Guds ord tillsammans i familjen varje dag. Varför gör vi det? Därför att vi älskar Jesus. Och vi har det så härligt, förstår ni. Det är så oerhört ljuvligt, va? Det är mitt bästa tips. Samla familjen. Tala om Jesus och be tillsammans. Det inträder någonting härligt när man gör det. Och det vill man ju inte vara utan. Att leva med någonting härligt, det låter väl gott. Och jag menar inte det här på ett fjantigt, tramsigt sätt, utan Gud, han möter dig verkligen, va? Dra dig nära sig. Tack Gud att du är en Gud som hjälper och leder oss här och nu. Som vi ser genom Bibeln hur du har gjort med genom alla tider. Du har hjälpt där och då. Men du hjälper oss också in i evigheten. Tack Jesus att du är med oss. Genom allt som vi möter i det här livet. Tack Jesus Kristus att du är den som frälsar och räddar för evigheten. Jag ber att vi skulle ha mod att bekänna för dig, Herre. Där vi har brustit, där vi har syndat. Att du skulle komma och förlåta oss. Gud, jag ber att du skulle vara nådig och god. Och dra oss upp ifrån dyn. Och den här benägenheten som vi har att göra saker som inte är bra och vettigt. Tack Jesus för din frälsning. Tack för din räddning. Jag ber att vi skulle få finna inspiration ifrån berättelsen om Daniels liv. Att det skulle få vara ett kvitto för oss att vi brinner för ditt ord, Herre. Vi brinner för närheten till dig, Gud. Jag vill be för mina vänner här att de verkligen skulle hitta dig, Gud, i sin bönekammare. Jag ber att vi alla skulle hitta en plats där du möter oss, Gud. Precis som Daniel hade sin plats i sitt rum där han varje dag böjde sina knän. Så tackar jag att du möter också oss. Jag tackar dig att den här berättelsen är inte skriven i ditt ord av en slump. Jag tackar dig för den lärdom som den kan ha för oss var och en idag. Jag ber dig Gud att du skulle ge den trötte styrka idag. Den modlöse mod. Tack Jesus för din nåd. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen.